fucking care. I don't fucking care. I don't fucking care.
Välkomna till ett nytt avsnitt av podden En dag till. Mitt namn är Tilda.
Mitt namn är Carl.
Och idag ska vi prata om, Kalle?
Idag ska vi prata om entreprenörstänkande och vikten av att ha ett tillväxttänk och vad som menas med det.
Ja, vad betyder det då?
Ja, men kortfattat skulle jag säga att det är ju hur man ska kunna ha rätt mindset, när jag säger med fingrarna, men rätt mindset kanske. Och vad vi har stött på längs vägen, vad som har varit jobbigt, vad som har varit lätt. Hur är man effektiv till exempel i en värld av kaos liksom, när det kommer till att vara en entreprenör?
Okej.
Så lite gott att blanda typ. Men jag har förberett lite punkter här som ni ska gå igenom, tänkte jag, där vi kan diskutera fram lite olika svar och historier. Så det här kommer bli spännande avsnitt skulle jag säga.
Kör på då.
Okej. Men det första vi tänkte ta upp här nu då, vad menas med entreprenörstänk? Alltså vad är ett entreprenörsmindset?
Mm.
Vad är det för dig till då?
Ja, men det första jag tänker på är ju typ att man ser möjligheter och man, ja, man är ganska självständig. Man, liksom, man drivs av att få saker gjort liksom, och lösa grejer. Man är ingen som bara sitter stilla och väntar på att någon annan ska fixa någonting, utan man gör det, tänker jag.
Precis, det skulle jag också säga. Vad skiljer en entreprenör kanske, om man ska dra det väldigt stora penseldrag liksom, jämfört med en quote on quote vanlig människa kanske. Och jag tror också det du säger ju, att man, den här personen eller den personen som är då entreprenör jobbar egentligen med att lösa problem.
Mm.
Och oftast samhällsproblem. Alltså, det finns jättemånga bra exempel. Vi kan väl ta ett exempel av någon som har ett entreprenörstänk, förutom kanske oss själva då, om vi skulle få dra det så.
Mm-hmm.
Ja, men det finns ju massa i olika branscher, typ olika som pratar typ, men det är väl det han jag kom tänka på är ju han som skapade Kollegsflingorna.
Kollegs?
Alltså cornflakes.
Aha. Mm.
Han startade egentligen med att han skulle utveckla en typ av frukost som skulle sänka testosteronet hos män ju.
Okej.
För man trodde eller ansåg att det var farligt eller skadligt för samhället.
Mm-hmm.
Och då kom han ju med en lösning då som var testad och prövad enligt han då att sänka testosteronet hos män. Och det var ju med hjälp av flingor då. Som var gjord av majs.
Va?
Ja.
Funkar det då?
Nu är inte jag på här dessa biologiska svar på det, om det funkar eller inte. Men det här var ju 1800-talet.
Va?
Ja.
Okej.
Okay. Så att, jag kan inte svara på om det är så. Men nu, jag ville ta ett gammalt exempel. För det, jag menar, entreprenörer har ju funnits liksom i alla kulturer, i alla tider.
Mm.
Vi kan ju gå tillbaka till Egypten liksom, och faraorna och allting. Ju.
Mm.
Och jag tänkte mig att, jag vet inte, jag bara tog det första jag kom att tänka på nu. Och det var ju han då som gjorde cornflakes.
Mm.
Jag tycker det är en ganska intressant och rolig historia. För det är oftast många som inte vet om den.
Mm.
Eller kanske hört den någon gång bara sådär. Men om man funderar lite djupare på det, så är det ju att han såg ett problem som en marknad eller samhället då ville ha en lösning på. Och han var ju väl en framåtriktad person där han också syntes och hördes med den här lösningen då med frukost.
Mm.
Så han var ju en entreprenör av frukosten. Alltså han skapade trenden med oss att äta frukost.
Mm.
Innan så fanns ju inte det på samma sätt som det gör liksom idag då. Att det är liksom någonting man ska lägga in i sin vardag, att äta frukost. Det var ingenting man gjorde förr.
Mm.
Så det tycker jag är ganska bra liksom. Jag vill inte dra, det finns ju massa så här moderna, du vet, Elon Musk och det finns ju Mark Zuckerberg och Steve Jobs typ och sådana här, men jag vet inte, jag är också lite så här, det är för tidigt att säga svart på rak arm vad som är jättebra med dem och vad som är jättedåligt med dem, för entreprenörstänk, det betyder inte att det är en bra sak eller en dålig sak.
Nej.
Det är egentligen bara att man har en strävan, tror jag, att vilja lösa problem. Och jag tycker det kommer in lite till våra lyssnare, att när man har en vilja eller man vill starta ett företag eller någonting, då är det egentligen tillbaka till the basics, att lösa ett problem. Och det är det jag tror jag många glömmer faktiskt. Jag tror många tänker att de vill skapa ett företag eller skapa en lösning till sig själva.
Mm.
Men är det här verkligen en samhällsviktig funktion eller fråga eller problem eller folk ser behov av det?
Mm.
Det är det man ska ställa sig först, tror jag. Inte om man ska bli entreprenör eller inte.
Ja, men sen tror jag också det är ju skillnad på vad har ett entreprenörstänk och att vara egenföretagare. Mm. Alltså det finns ju väldigt många anställda som har ett entreprenörstänk. Som liksom, ja, men man kan identifiera dem genom att de gör alltid det här extra. De kommer alltid med nya idéer. De tar sig an varje anställning som att de typ är delägare i företaget. Och då behöver man inte sitta och tänka vilken samhällsförändring man ska bidra med.
Nej, men du har rätt. Det är klart det finns liksom... Jag menar inte att det behöver vara att du har ett eget företag.
Mm.
Men jag tror många, som jag sa och du säger också, att man blandar ihop det till att man måste vara egen företagare och ha en ny idé för att vara entreprenör.
Mm.
Och så är det egentligen inte. Utan som du säger, vi kan ta ett modernt exempel, till exempel vd på Microsoft Bing.
Mm.
Alltså han är ju inte entreprenör kanske i andras ögon eftersom han är vd där. Men han jobbar ju som en entreprenör. Alltså han löser ju väldigt stora, moderna, populära problem i ett nu då kanske mer traditionellt företag.
Ja, för han är inte grundare.
Liksom. Nej, han är inte grundare. Han har jobbat sig till toppen liksom.
Mm.
Och det är, ja. Ju, det är ju samma med han på Apple idag ju. Alltså han som tog över efter Steve Jobs.
Ja.
Han är ju inte heller grundare eller entreprenör kanske så. Men han är ju en entreprenör i mindset och tänk. Och...
Ja, men exakt.
Ja, det är väl bra att ta upp det. Men vad är det viktigt att tänka på då när man... ska vara entreprenör eller har ett entreprenörs mindset. Liksom. Vad är skillnaden mellan ett mindset där man inte har tillväxttänk eller inte?
Alltså viktiga som jag tänker på direkt är ju att nästan alla som har ett entreprenörstänk är ju också overachievers. Så det viktigaste där är ju att man måste lära sig att sätta gränser själv. Och det kan tyvärr inte företagen. Alltså företagen kommer alltid älska personer som är så här. Och man kan inte kräva av ett företag att de ska sätta gränser åt dig. Har jag lärt mig i alla fall för att det funkar inte. Alltså varför skulle de göra det? Varför skulle de vilja begränsa någonting som de bara ser går skitbra? Alltså det är mycket bättre. De kan inte heller veta när din gräns går. Och om du som overachiever än skulle känna dig begränsad, då skulle inte du jobba kvar. För att det går inte ihop med att vara en entreprenör. Så du måste sätta de gränserna själv. Begränsa dig till hur mycket du ska ge. Men också kunna känna att du fortfarande kan vara fri och dela allting. Alltså all kunskap du har.
Mm.
Och om det är liksom att du känner att nej, men alltså, då kan inte jag vara anställd. Då måste jag vara egen. Ja, men då får du göra det då. Eller så kan du kanske hitta en balans där. Jag tycker att det har tagit ganska lång tid att hitta det.
Mm.
Eller kanske inte egentligen.
Ja, frågan om man har hittat svar på det någon gång. Alltså man jobbar ju med det hela tiden typ.
Jo. Ja, men jag tycker i alla fall. Just nu känner jag själv personligen att hitta det bra. Och det tog ju i och för sig inte så lång tid då. Men ja. Vad tycker du själv?
Nej, men jag tycker när man menar tillväxttänk. Alltså jag vet inte, jag kanske blandar ihop det. Men jag tänker ju på... Alltså egenskapen grit.
Mm.
Och det tycker jag är någonting vi borde ta upp i det här avsnittet. För att grit är ju ihärdighet på svenska ungefär. Alltså man är ihärdig.
Mm.
Och det tycker jag är en entreprenör.
Mm.
Du har ju pratat om, jag har gjort en studie i skolan till och med. Men både du och jag har läst boken grit.
Mm.
Jag har texten, eller titeln på boken är grit. Konsten att inte ge upp.
Ja.
Och det jag kan läsa här bara, grit, säger en forskare då, är ett karaktärsdrag som kombinerar uthållighet, inre driv och förmåga att inte ge upp vid motgångar.
Ja.
Det har visat sig vara en avgörande faktor för att nå framgång både i skolan och i yrkeslivet.
Mm.
Grit kan dessutom utvecklas och förstärkas, både av sig och oss själva, men också genom stöd från andra som föräldrar, lärare, chefer eller vänner. Det handlar om att hitta sin passion i livet. Ringa in sitt personliga skäl till att fortsätta framåt. Aldrig sluta öva. Och att se att varje misslyckande är som ett tillfälle att lära.
Mm.
Alltså det skulle jag säga. Det är ju liksom on point. Bara det jag tycker en entreprenör behöver ha.
Mm.
Det kommer vara jobbigt. Det kommer vara motgångar. Eller entreprenörsmindset ska jag säga.
För du ja, kan ju, ja, för det är jävligt sant, för att det finns också väldigt många som har ett sånt entreprenörsmindset som är liksom idésprutor och som har jättesvårt att se sina idéer start to finish liksom. Och då behöver man ju verkligen öva på det här med grit. Men hur bygger man upp det då, tycker jag?
Ja, men jag har ju läst boken och sammanfattningsvis så finns det olika verktyg och mentorer och psykologtänk som du jobbar på varje dag eller varje vecka, så blir du bättre med tiden.
Okay.
Och det är det hon säger lite, att du måste orka eller våga pusha dig själv på den här grit-egenskapen för att kunna våga eller bli bättre på det. Jag läser vidare här. Psykologprofessorn Angela Duckworth delar med sig boken om sin badbrytande forskning i området, där vi får följa kadetter som kämpar de första månadernas stenhårda träning på militärskolan West Point. Här möts utsatta barn i några av New Yorks tuffaste skolor att lära sig hemligheten bakom att vinna USAs nationella stavningstävling, till exempel. Mm-hmm. Då menar jag att jag tror att hon, jag har läst boken, men att hon följer kadetterna där de kommer från olika bakgrunder. Och hur kan vissa av kadetterna klara sig bättre eller mindre bra än andra kadetter har hon forskat på. Och då har hon kommit fram till just det, att bakgrunden spelar ingen roll. Det spelar ingen roll om du kommer från en rik familj eller en fattig familj, eller ett bra område eller ett dåligt område i USA. För alla de slussas in på samma kadett. Mm-hmm. Och då har man hittat egentligen att det enda som sticker ut på de här människorna som klarar utbildningen och inte, det är de som har den här egenskapen, grit då, att man orkar och vågar fortsätta när det känns som tuffast.
Och den var då föds man med?
Nej, den får man lära sig faktiskt i skolan i USA, i den här militärhögskolan.
Jaha.
Men det handlar ju också om hur villiga de här människorna är att lära sig det. Mm. Och hur mycket de tar åt sig av att lära sig om grit.
Mm.
Så jag kommer ihåg i boken så avslutar de ju med en kadett som klarar utbildningen. Och han säger ju själv att han var ju inte den starkaste. Han var inte heller den svagaste. Han var inte den smartaste. Och han var inte den snabbaste.
Mm.
Men han var den som var mest ihärdig.
Oh.
Så att när man såg till exempel på olika liksom kadetter som borde klara utbildningen, för det var det militärskolans mål var, att de ville välja ut människor som de visste skulle klara det.
Mm.
För att slippa ha så många avhopp.
Ja.
Men det är det som är det sjuka, är att man kunde inte hitta till exempel att den starkaste människan var den personen som skulle klara det.
Ja.
För egentligen den starkaste människan var ju den som var fysiskt bäst utrustad för att kunna klara militärhögskolan.
Ja.
Men det var inte den personen som klarade utbildningen.
Nej.
Och då menar jag både fysiska och psykiska tester.
Mm.
Det är ganska sjukt.
Det är sjukt faktiskt.
Och det är det som jag också tror att det stämmer in lite på mig med, tycker jag själv, att i skolan, när jag gick i skolan, så jag var nästan alltid sämst, känns det som.
Okay.
Men att jag fick liksom, jag fick ju alla möjliga betyg. Jag fick ju både E, D, C, B och A.
Ja.
Men mina majoriteten var ju på D eller C, alltså jag var ju medelmåtta. Sen var det vissa ämnen där jag var verkligen stack ut och jag var A eller B. Det var väl det jag tyckte var roligast, tyckte jag. Det var där jag var bäst också.
Mm.
Konstigt nog. Men,
ja.
Men då menar jag ju att jag var ju verkligen en sån person där jag var ju aldrig bra eller bäst på någonting. Utan jag var ju den som kanske orkade i alla fall hålla i tillräckligt länge för att kunna klara alla utmaningarna.
Mm.
Sen klarade jag de olika bra i skolan.
Ja. Ja, men säkert, det spelade ingen roll, för det tog ju ändå examen. Du hoppade inte av för att det var tråkigt liksom.
Nej, exakt. Och jag egentligen kanske inte borde klara skolan, för den var ju tuff.
Mm.
Jag valde ju den svåraste matten som fanns i gymnasiet och allt det här ju. Och lite ibland i högskolan med, att jag tog på den svåraste, alltså ämnet tycker jag själv att skriva om. Mm. Alltså jag hade ju kunnat valt en enklare ämne.
Mm.
Nej, jag skulle välja någonting som var lite utmanande och svårt och roligare kanske.
Mm.
Då klarar jag det ju bra.
Ja, nej men alltså grit är ju skitviktigt. Och jag tror att det är ju de här små grejerna som gör att man övar upp det. Att man liksom ser till att göra det man säger. Alltså se till att träna om man har sagt att man ska göra det. Eller starta något litet projekt som att rensa hemma, så gör man det. Alltså man liksom, det går ju ihop med ganska många andra sådana grejer. Att du får ju ett självförtroende att du klarar av det.
Ja, men också så här, om du tänker tvärtom, är bara hur kul hade det varit om det allra svåraste i världen var det enklaste att uppnå?
Mm.
Alltså det är make no sense, tycker jag. Till exempel att ja, men till exempel ett successful eller framgångsrikt företag, om det har varit jätteenkelt, då hade alla haft det.
Mm.
Då hade det inte varit kul.
Nej.
Då menar jag att det ska ju ändå vara att någonting tufft eller jobbigt eller svårt ska ju vara värd arbetet eller jobbet.
Mm-hmm.
Så funkar ju mycket i världen, till exempel att träna upp en stark och snygg kropp liksom.
Mm.
Det är ju inte alla som kan eller orkar det, för det krävs ju mycket tid och jobb och dedication.
Men varför är det så då? Att det måste vara jobbigt, annars så tycker inte man att det är värt det. Vad tror du?
Ja, men tycker inte du att det ska vara så? Det är det som känns logiskt. Om någonting är svårt, då är det också roligt.
Mm. Men varför?
Ja, varför det är så vet jag inte. Men jag tycker det är tur att det är så i samhället.
Okej, okay. Ja.
För, som sagt, att uppnå någonting som är svårt innebär ju också att det är någonting bra.
Ja.
Då menar jag typ att uppnå olika affärsmål eller bodybuilding liksom, eller vad som helst.
Mm-hmm. Mm.
Jag tror att det var sjukt tråkigt om man hade varit typ Superman, alltså lite. Alltså typ kunna allt.
Ja.
Skitbra. Vad är då utmaningen i det?
Mm.
Alltså,
nej, exakt. Det är väl därför alla rika blir deprimerade.
Ja.
Alla kändisar. Ja,
men tänk typ hur många som har liksom... Alla på jorden tror jag har upplevt känslan någon gång och klara av någonting som är svårt.
Mm-hmm.
Och känna att man är duktig på någonting.
Mm.
Det måste ju vara en av de bättre känslorna.
Ja. I guess.
Så det som är egentligen bra, det ska också vara svårt.
Mm. Okej. Okay. Vad hade du med då?
Nej, men det var väl, jag har gått igenom alla.
Det är sant.
Ja.
Mm-hmm.
Men sammanfattningsvis typ, så tänkte jag väl att vi kan ju sammanfatta att entreprenörstänk innebär ju inte att du behöver ha eget företag.
Nej.
Och sen så om det är någon egenskap man, eller jag, du och jag har liksom lärt oss själva att träna på, då är det ju grit.
Mm.
Och det finns ju TED Talks på grit, uthållighet. Ja. Alltså, läs lite om ni är intresserade. För det är det jag tror man behöver mest som entreprenör.
Mm.
Kunna orka härda ut de allra jobbigaste tiderna och punkterna. Alltså.
Ja.
Jag tror det.
Ja, det är mycket som blir enklare då. Om man klarar av. För det blir inte heller... Alltså när man har den erfarenheten med sig att man har varit med om värre. Eller att man är van vid att det kan gå sämre än så här. Då får man alltid perspektiv på allting man går igenom. Alltså också så här, väldigt ofta kan man ju ställa sig frågan, vad är alternativet? Alltså om du har en tuff situation. Jo, men vad är då alternativet att du skulle liksom... Ja.
Ja, det är ju att ge upp, att sluta.
Ja, och det är ofta så känner man ju kanske inte att det är en toppalternativ. Eller, ja.
Det bästa tror jag är att göra sitt bästa. Alltså att man känner att man vet att man själv gjorde sitt allt.
Mm.
Sen kanske inte det räcker ända fram alltid. Till exempel militärhögskolan i West Point i USA.
Mm.
Att du klarade den utbildningen. Men om du vet att du gjorde ditt bästa och du gjorde ditt främsta. Då är det värt mycket. Det är ju liksom en liten... du lär ju...
Ja, men som om man varit en militär då där. Och så liksom, men det här är skitjobbigt. Ja, men vad alternativt att du går då och säger att jag ger upp. Och sen ska du ha med dig den känslan forever.
Mm.
Det är väl mycket bättre då att vänta, köra allt du kan. Så får väl militärledarna säga till dig att du inte är tillräckligt bra. Ja. Det är väl ett mycket bättre alternativ. Alltså,
jag tror det
att man
också
ställer
det.
Lite.
För även om det ses som ett misslyckande att du inte klarar utbildningen, så har du ändå gjort ditt bästa där du har lärt dig av ditt misslyckande.
Mm.
Alltså, du har lärt dig vart dina gränser är.
Ja.
Du kanske inte klarar bänka 200 kilo.
Mm.
Nej, vad är gränsen då?
Mm.
120 kilo, 90 kilo.
Mm.
Det är ju mycket värt och vunnit i det.
Gud, ja. Ja, så helt enkelt jobba upp grit. Och
jobba på det.
Typ alla kan ju tjäna på att ha mer eller mindre entreprenörstänk, tycker jag.
Och jag tycker det är svårt att liksom idealisera någon entreprenör eller någon. Det finns många bra, men det finns många, jag tycker många entreprenörer har en mörk sida också.
Mm.
Jag försöker nog sträva efter att ta det bästa ur olika människor och försöka skapa min innovation. Mm. Alltså, ta det bästa från alla världar, om ni förstår vad jag menar, och kombinera liksom i en ultimat Superman. Liksom.
Ja, förebildsmässigt menar du?
Ja, ja. För jag tror att vi ska inte sträva efter att vara någon annan.
Nej.
Utan man kan ju se på vad andra har gjort bra eller bättre. Mm. Eller vad man, det här var en cool grej de gjorde typ, eller oh shit att de uppnådde det här.
Mm.
Men många har ju mörka sidor med, de har ju till exempel haft 100 000 misslyckanden innan de lyckas. Till exempel som Nobel, han som uppfann dynamiten.
Mm.
Det gick ju fel i början.
Nej.
Jag tror hans bror dog i testerna till dynamiten.
Oj då. Ja. Det var ju inget bra.
Kan man läsa på Wikipedia här?
Ja. Okej, och han är liksom en bra inspiration då, eller?
Alfred Nobel. Ja, han är, jag tycker han har, som jag sa, många positiva sidor.
Förutom då att han då sprängde sin bror, eller?
Ja, det var ju ett tragiskt experiment som gick fel.
Tragisk konsekvens. Då vet ni då om jag råkar sprängas, så att Kalle kommer se det som det tragisk konsekvens av sitt entreprenörstänk.
Brodern Emil Nobel, han var 21 år och var en av de fyra andra som närvarande som omkom i en oförutsedd explosion då, när man försökte mixa sprängolja och nitroglycerin.
Ja, jag har ju sett. Ja. Men det var det, eller?
Ja, det var det tycker jag. Ja. Jag tycker vi håller det så här, så att nu är det ju upp till er också att ta del av det och faktiskt kanske göra någonting av det. Läs på Grit. Jag rekommenderar boken från Angela Duckworth, men om ni inte vill läsa en bok så se hennes TED-talk. Jag tror ni många kommer kunna resonera med henne och hur hon, vad hon har hittat i den här forskningen med terrorskolan. Alltså det är riktigt banbrytande. Tycker det är ett bra ord.
Ja. Ja, skitbra. Tack för den här veckan.
Hej.
Ses nästa. I don't fucking care. I don't fucking care.